Temat för den här gudstjänsten och den här texten som vi har läst är ju brukar kallas för kvinnan vid Sykars brunn eller den samariska kvinnan. Och det här är en fantastisk text. Och jag känner att jag försöker nästan dämpa mig själv lite. För jag tycker det här är så spännande på många sätt. Har du aldrig hört talas om denna texten förut? Om den här kvinnan som kommer till brunnen och möter Jesus, så hoppas jag att du lyssnar noga och att du är med och tar in den. För detta är en sån historiskt livsförvandlande text. Det finns många, många människor genom hela kristendomens historia som kan peka på just den här berättelsen som den avgörande berättelsen. Men är det så att du har hört den många gånger förut, vilket är ganska troligt om du har gått i kyrkan några år, så vill jag säga, tro inte att du vet vad det betyder. Tro inte att du är säker på vad allt innebär. Utan tänk att det finns nog en nivå till, det finns en dimension till, och jag vädjar, öppna dig en gång till. Och på tal om att den har betytt mycket för många människor, så fick jag höra när jag kom till den här kyrkan om att det fanns en ungdomsledare här för, det är säkert minst 100 år sedan, som hette Anders Sjöstedt. Och det är många av er som har träffat honom, så det var nog inte riktigt 100 år sedan. Men han hade en stor betydelse för den här församlingen. Det var många ungdomar som hittade tron när han var här. Och när jag tittade ut bland kollegor i Ekumeniakyrkan, det samfundet vi tillhör, så kan jag minst hitta 10 stycken som valde att bli pastorer efter att han hade varit deras ungdomsledare. Så att han hade ett stort inflytande, tror jag. Och det sägs att han varje ungdomssamling han skulle hålla en andakt eller en predikan, så läste han noga i Bibeln och så valde han denna texten. Och sen gången därefter så läste han noga och sen valde han denna texten. Och det finns de som säger att de lyssnade på honom under de 2 åren han var här, och han predikade aldrig över någon annan text än denna. Men den räckte liksom för så många människor till liksom ett helt liv. Den första nivån som den här texten finns på, det är ju det som händer på riktigt, på det historiska som händer. Att Jesus sitter vid en brunn. Det kommer en kvinna. Och för er som har gått i kyrkan någon gång, så vet ni att här finns en viktig undertext, en slags underberättelse. Att det är ovanligt för kvinnor att hämta vatten mitt på dagen. Det gör man inte för att det är för varmt. Det är ovanligt att man går ensam. Det gör man inte heller om man inte på något sätt är lite utanför. Om man självvalt eller icke självvalt har blivit utstött ifrån gemenskapen. Hon kommer ensam till den här brunnen. Och så händer någonting. Det utspelar sig en dialog mellan Jesus och henne, som gör att hon, hela hennes liv på något sätt blir annorlunda. Och det händer på många olika plan. Hon på något sätt återfår sin kontakt med Gud. Hon kommer till tro, hon blir kristen, hon blir frälst. Alltså det här som fattades i hennes liv, det återkopplas. Men det som händer också, och det läste vi inte, men det liksom finns lite längre ner, det är att hon sen springer tillbaka till byn och börjar berätta för alla människor. Alltså det är som att hon också, hennes ensamhet bryts också. Så att det sker liksom 2 stycken kopplingar. Dels på det här mänskliga planet, men också på det gudomliga planet. Och det här mötet, den här enkla dialogen som utspelar sig, det är ju att Jesus påminner henne om att hon är en människa som behöver Gud. Och den utspelar sig genom att de talar om vatten, där hon frågar Jesus, eller Jesus frågar henne om han kan hjälpa henne att dricka, och så börjar de tala om törst. Och så styr Jesus in samtalet på att den törsten och det du känner i ditt liv, det kanske inte bara handlar om vanligt vatten. Det kanske finns någonting annat som är där, som är djupare. Alltså när du längtar efter saker som man kan tro är på en fysisk, materiell, kroppslig nivå, så kanske den längtan i sig grundar sig på någonting mycket djupare. Det är klart att du behöver dricka vatten, annars blir man törstig. Men det finns också andra behov i ditt liv som du har struntat i. Och jag tänker att det är precis det här som gör att den här texten har varit så viktig för så många människor, den här berättelsen. För det kan så många av oss känna igen oss i. Att vi har djupare behov, djupare längtan, men som vi inte har tillåtit oss själva att ta tag i. Utan vi har gjort andra saker. Alltså det har hänt så många saker i vårt liv. I den här kvinnans fall så handlade det om att hon hade varit gift ganska många gånger. Och nu levde hon på ett sätt tillsammans med en man som inte var socialt accepterat på den tiden. Och Jesus är inte i första hand intresserad av att liksom döma henne om hon levde på ett rätt eller fel sätt. Utan han bara hjälper henne att tala sanning om sitt eget liv. Och när hon gör det så händer någonting. Då förlöses någonting inuti henne. Det kan man säga, här har vi en slags grundberättelse. Och här tror jag att här har vi någonting alla att hämta. Alltså alla de här sakerna som vi gör i vårt liv, som vi tror är något slags kroppsligt behov eller fysiskt behov. Det kan vara allt ifrån materiella inköp till mat, till motion. Alltså många saker som vi kan längta efter som i sig är goda saker kan också dölja någonting annat. Det kan finnas någonting där att du behöver, jag behöver, vi behöver återkoppla den här känslan av att vi hör ihop med Gud. Att vi är älskade, att vi har det behovet. Tittar man lite på det på ett djupare plan, om man liksom borrar lite ner i texten en nivå till. Punkt 2 i min predikan, om du skulle få för dig vilja skriva det. Så tror jag att det här handlar om hur ser Gud på oss människor. Alltså det här mötet mellan den här specifika samariska kvinnan och Jesus blir också ett möte om hur Gud ser på människan. För att vi ska kunna veta någonting om Gud så tittar vi ju på Jesus. Det är det som är hela poängen med Jesus. Alltså Jesus fungerar som ett fönster mot Gud. Han hjälper oss att förstå vem Gud är. Gud är ju egentligen oåtkomlig, otillgänglig för oss människor i sig själv. Det ligger liksom i sakens natur. Men genom att Gud har gjort sig känd i Jesus, det vi kallar för uppenbarelse, att han har visat sig, så kan vi veta någonting om Gud. Och här vet vi någonting, hur ser Gud på människor? Och kanske det mest intressanta, vad bra att det stod en pall här, det hade jag inte räknat med. Det är ju att när Jesus möter denna kvinnan så kommer han inte på det sättet som alla människor tror att Gud möter människor. Nämligen att, tror ni det här går eller? Att Gud möter människor ovanifrån och ser ner på dem. Men lilla gumman, är du här igen mitt på dagen vid brunnen utan de andra? Alltså så ser inte Gud på oss. Gud möter oss aldrig på det sättet. Uppifrån och ner. Utan det står uttryckligen. Det är liksom för mycket julmat och för trånga byxor. För det här var bra. Så står det bokstavligen talat. Att Jesus sitter ner. Det står det många gånger. När han höll bergspredikan. Jesus satte sig ner. Alltså det är liksom ett urtyp exempel. På hur Jesus möter andra människor. Precis i ögonhöjd. Precis på deras nivå. Alltså inte ovanifrån. Utan här där de är. Gud ser inte på dig på något annat sätt. Gud ser på dig precis på din nivå. Alltså när vi närmar oss Gud så behöver vi inte känna tillkortakommanden. Vi behöver inte känna oss förminskade. Utan vi kan känna det här. Här finns Gud. I denna höjden. Och det säger någonting om hur Gud ser på oss. Och sen är det ju intressant i den här dialogen som utspelar sig mellan henne och Jesus, mellan Guden. Alltså hur Jesus gång på gång försöker komma åt någonting annat som finns bakom det som händer. Och jag tänker att det är det som händer också när vi lite grann öppnar oss, när vi sträcker oss från Gud, så vill Gud komma åt det som finns lite bakom, lite under i ditt liv. Jesus fick henne att berätta. Han liksom antydde några saker. Petade lite faktiskt i det som var hennes sår. det som var hennes skam, det som hon kände att gjorde att hon inte passade in riktigt i samhället. Jesus petade lite på det och säger, du har rätt när du säger att du inte har haft något. Och så liksom rullas hela hennes livsberättelse upp. Jag menar, dialogen är lite sammanfattad. Vi kan misstänka att det skedde lite mer ordväxlingar än vad exakt vi hör där. Och jag tänker att det är det Gud är ute efter också. Gud vill att du ska tala sanning om ditt eget liv. Att du ska berätta om hur saker och ting är. Och i det, och det är lite grann det som vi försöker göra i kyrkan när vi använder oss av en syndabekännelse, den här sången som ni sjöng där i början eller som vi ber i nattvarden. Alltså vi försöker öva oss i att berätta sanningen. Nu slutar vi att måla upp en idealbild av oss själva. Vi slutar att visa oss sådär fantastiska. Utan vi försöker säga bara precis hur det är. Så här är det att vara Gustav Björkman. Ibland är jag en bra människa. Ibland är jag inte en bra människa. Ibland klarar jag av att visa kärlek till andra människor. Ibland klarar jag inte det. Men i den här sanningssägandet så händer det någonting. Och Gud vill att det ska hända. Och därför kan det hända så att när man närmar sig Gud så kan man ibland få en känsla av att det är någonting obehagligt på gång. Och då kan man antingen välja att kliva fram och ta det obehagliga. Ja, men det är så här. Eller så kan man backa. Så va? Och så finns det, i detta så finns det ju någonting om att Gud vill hjälpa oss att leva inte utifrån och in, utan inifrån och ut. Gud vill att vi ska ta vår längtan på allvar och att den längtan ska hjälpa oss vidare. Och anledningen till att vi valde att kalla det här temat, inte som det egentligen står i kyrkåret med livets källa som känns fint och så, utan insidan ut, är att det finns en fantastisk film som heter Insidan ut. Och har ni inte sett den filmen så ska ni göra det. Har ni barn eller barnbarn kan ni ta med dem. För de tycker också att filmen är rolig. Men det är egentligen en vuxenfilm förklädd till Disney. Alltså, tro inget annat. Den här filmen utspelar sig inne i en liten flickas, inte hjärna, utan snarare hjärta. Den handlar om, och nu, ni som har sett den kanske mer noggrant än jag kan ju rätta mig om jag har fel. Men det handlar om en tjej som är med om lite traumatiska upplevelser. Och så beskrivs det vad som händer i hennes inre när detta händer. Hennes föräldrar bestämmer sig att flytta från landet till storstan. Och detta blir väldigt traumatiskt för henne. Alla de sakerna som var trygga punkter i hennes liv börjar plötsligt knaka i fogarna. Här kan man se, det är väldigt suddigt där, men man ser ju att det finns två vuxna som håller om varandra. Det är hennes föräldrar. Det finns en ett nöjesgrej där borta till vänster. Det finns lite andra saker som hon är van vid att göra. Och det här uttrycker saker som är trygga för henne. Och det som händer genom en serie av händelser, det är att hennes möjlighet att knyta an i sitt eget inre till de här sakerna går sönder. Och det liksom illustreras på ett fantastiskt sätt som man bara kan göra i en tecknad film. Men budskapet är väldigt enkelt. Det som händer inuti oss påverkar väldigt mycket hur vi är utåt. Innan detta hände så var hon en sprudlande, glad, positiv, härlig tjej. Och så när de här sakerna går sönder, de här trygghetsfaktorerna i hennes liv, så förändras hon hur hon är utåt. Och jag tänker att det här är en så otroligt bra film och bild och illustration på det som Gud vill säga oss i den här texten. Gud vill inte i första hand, eller vill inte bara möta de här materiella behoven som vi har. Utan Gud vill också möta de inre behoven som du kanske inte ens är medveten om. De som styr dig mycket mer än du tror. Alltså det är lätt att vi tror att vi känner oss nedstämda och vi behöver kanske allt från en liten bakelse till en ny upplevelse eller en resa eller en bil eller ett hus eller en ny flickvän eller vad det nu är vi tror att vi behöver för att liksom lösa den här nedstämdheten. Kanske bakelse ändå var bäst av dem jag räknade upp där. Så va? Men det Gud försöker säga till oss är att det är nog inte bakelsen som är grejen. Utan du är en annan slags människa. det finns ett mycket, mycket djupare behov där som jag vill hjälpa dig att fylla. Som handlar om precis de här sakerna som beskrivs i den här filmen. Trygghetsfaktorer, andra saker. Och när den typen av vägar går sönder så kan jag fylla dem med andra saker och andra sätt. Och jag vet inte hur du tänker och känner. En del av er vet det, men jag tänker mig så här att oavsett om du är ny i kyrkan eller om du har gått hit länge, så finns det ett motstånd mot att visa detta. Det finns ett motstånd mot att liksom öppna sig för Gud, mot att låta sig beröras. Och jag kan se det själv i mitt eget liv. Alltså, känner du att du är en väldigt from människa som älskar saker som bön och andakt och liksom så här, va? Då kanske du kan pausa lite nu. Men om du inte är det, så vill jag säga att jag vet hur det känns. Alltså, jag är själv en sån människa, och det kan jag tycka väldigt konstigt om man är pastor, som inte alltid tycker det är så enkelt med just den här känslan av att få knyta an till Gud. Att liksom sträcka ut sina händer, att liksom göra detta. Och för mig blev detta så tydligt när jag i början på 20-årsåldern upplevde en kallelse att bli pastor. Alltså, jag läste teologi och hela den intellektuella biten och allt detta, va? Det var ganska självklart för mig. Och jag hade också gjort några starka möten med Gud. Så att, ja, det var inte så att jag tvivlade på att Gud fanns. Men jag kände att det här är någonting jag måste öva mig på. För vissa människor har det helt gratis. Det är ungefär som musikalitet. Man bara har det. Men vissa av oss har genom att sjunga i 10 000 barnkörer lärt oss att sjunga en sång fastän vi inte hade någon gåva och förmåga. Och ibland kan jag känna att mitt liv är lite grann som det. Alltså att det här att koppla upp sig mot Gud inte alltid känns som det mest naturliga för mig. Men jag tänkte att om jag ska ta den här kallelsen på allvar så måste jag göra någonting åt det. Så jag åkte då till en plats som kallas för Bjärka Säby och som idag är delvis något annat än vad det var då. Men det är liksom ett retreatcenter där det fanns möjlighet att bo och leva under en längre tid. Så jag tog ett pausår från mina studier, flyttade dit, och där firar man liksom inte gudstjänst en gång i veckan som vi gör här, utan 4 gånger per dag. Och dessemellan så jobbar man med saker, och man jobbar väldigt mycket med sitt inre. Det är som att man tar detta på allvar med insidan ut. Och man får liksom tillfälle att samtala med människor, man får tillfälle att gå i bikt. Alltså sådana saker som en riktig, riktig liksom träningsmatch för den inre människan. Och jag vet att det var så tydligt när jag kom dit att jag kände mig, har ni någon gång tagit en riktigt gammal och torkad svamp och stoppat ner den i vatten? Det liksom kan ta många, många sekunder innan den ens klarar av att suga åt sig vatten. Det tar liksom lång tid innan den har förmåga att suga upp någonting. För den är så torr. Så vet jag att jag så tydligt känner mig när jag kom till den här platsen. Alltså, här finns en möjlighet att verkligen bli berörd av Gud. Här finns en möjlighet att verkligen bli omsluten av Guds kärlek. Att det här får sätta sig i mitt inre. Men jag är så torrkörd. Så att det tar liksom, vattnet kommer nästan inte in trots att jag är helt omsluten av det. Och så har jag upplevt vid några perioder utöver mitt liv. Att ibland är jag liksom så torr på insidan så det krävs bara tid. Jag måste liksom bara få vara där. Och så tänker vi när vi firar gudstjänst tillsammans. Att vi önskar att det varje gång ska få vara på det sättet. Att man ska få möjlighet att liksom återkoppla den kontakten. Att man ska få återfå den känslan. Man ska ta sitt andliga behov på allvar. Oavsett om du är en typiskt rationell person som inte gärna förhåller dig till detta. Eller om du är en superandlig person som älskar detta. Så oavsett behöver du ha den kontakten. Därför att ditt liv styrs inifrån och ut. Och förnekar du det så går man vilse. Och till sist så vill jag bara säga detta. Att jag tror också på ytterligare en djupa nivå. Det blir punkt 3 och den blir bara så här kort. Vi som kyrka måste vara en kyrka som också styrs inifrån och ut. Alltså, jag tror att den här texten och berättelsen också handlar om hur gör man när man följer Jesus tillsammans? Hur gör man när man tillsammans är en församling, en kyrka? Och den här kyrkan har så mycket bra saker. Jag är liksom, vi hade 248 styrelseledamöter här från hela Västra Götalandsregionen på styrelseutbildning igår. Och vi hjälpte till att serva alla. Och jag är liksom, så ska jag gå upp och säga någonting om församlingen på 2 minuter. Och du vet, jag spricker av stolthet över allt som händer. Alla barn och ungdomsgrupper, alla härliga ledare vi har. Märkliga liksom välgörenhetslopp vi tar initiativ till som alla hela Fiskebäck vill vara med och springa. Nej, men det händer så mycket saker som jag är stolt och glad över. Sen självklart finns det mycket som vi behöver göra bättre. Det är inte det. Det är ju det som är min vardag och huvudvärk hela tiden. Men det finns så mycket som jag är glad för. Men också en sån, som församling kan man gå vilse och känna att det är allt det där som styr oss. Snarare att vi som helhet, gemenskap, behöver styras inifrån ut. Förstår ni vad jag är ute efter? Alltså detta måste först och främst vara en plats där man kan få koppla upp sig mot Gud. Detta måste först och främst vara en plats som är en andlig kraftkälla. Sen kan vi göra allt det andra också. Allt från ta hand om hela världen och alltså alla de här sakerna som vi gör som är så bra. Men det måste först och främst vara en andlig kraftkälla. Vi ber. Herre, du ser alla oss som finns här. Du vet vad vi tänker, du vet vad vi tror, du vet vad vi längtar efter. Låt oss ha den här kvinnan som förebild. Att vi vågar öppna oss för dig. Blotta vår längtan, erkänna vårt behov av dig. Oavsett om hur macho vi än är. Kom Jesus, ge oss av ditt levande vatten. Amen.